Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd.
Bröta på alle man.
Hallå Ena Lundström, nu är det dags för ett nytt avsnitt av Bröta på, och den här gången sitter jag i radiostudion i GP-huset och du sitter i Majorna. Jag fick underkänt för mina gaming-hörlurar, så jag har fått pallra mig hit trots den vägg av virus som eventuellt kommer att falla över en när man tar sig genom den göteborgska stadsmiljön.
Precis så är det ju. Men även om det är på distans så är jag ändå glad att jag får se dig. Och även om du inte har på dig dina gaminghörlurar, ja, det tar ner betyget något, gör det. Mm. Men det är ändå trevligt att vi ska få podda ihop, tycker jag.
Visst är det härligt. Jag ser att du har mörklagt din radiolokal för att det ska bli extra bra bilder här.
Ja,
i detta bildlösa medium. Jag ser det nämligen i en sån här Teams-bild. Ja, men det är väl bra att veta. Mm. Det här, jag skulle vilja säga att mörkläggningen är kanske inte helt utan poäng. Den anknyter ganska fint till dagens tema.
Mm.
Därför att dagens tema är nämligen göteborgska svartklubbar förr och nu. Och jag vill med en gång säga att jag då, som har ansvar för den här historiska aspekten av programserien, jag har enorma problem, därför att svartklubbar är ju någonting där själva begreppet är väldigt förknippat med andra halvan av 1900-talet, rent av kanske perioden från 1980 och framåt.
Mm.
Så att prata om svartklubbar på 1600- och 1700- eller 1800-talet, det är lite grann som att prata om 1700-talets mobiltelefoner eller drottning Kristinas Twitterkonto eller Gustav II Adolfs favoritdiskotek, att man blir tvungen att töja ganska ordentligt i de här begreppen.
Ja, det är klart. Men man skulle kunna prata om drottning Kristinas one-liners, antar jag.
Det skulle man göra. Jag är glad att du högg på det, därför att när jag sa det så insåg jag att om det är någon svensk regent som skulle ha varit drottning på Twitter, så hade det varit drottning Kristina. Så att det är nästan synd att hon ligger lite långt bortom temat för Bröta på oss distrikt, som ju är Göteborg och Göteborgs historia.
Ja, där är vi stränga.
Ja, det får vara. Men det här med svartklubbar, så är det ju så här att jag tänkte att jag ska alldeles strax be dig definiera svartklubbar, men det som jag tänker från mitt lite naiva historienördshåll är ju att en svartklubb förutsätter å ena sidan musik och å andra sidan alkohol, och att utskänkningen av musiken och alkoholen på något vis kolliderar med lagens råmärken, på något vis är illegal. Och det kräver ju dels att du har musikanläggningar, vilket ju inte är aktuellt förrän en god bit in på 1900-talet, om man inte räknar en farbror med fiol i hörnet. Och dels så förutsätter det också en ganska energisk statsmakt, eller i alla fall myndighetsmakt, som håller på och förbjuder en massa grejer.
Så är det verkligen.
Och, ja, och det gör också att läget blir lite knepigare när man tittar på 1600- eller 1700-talet. Jag tänkte, innan jag ber dig att försöka hjälpa mig att nagla fast det här svartklubbsbegreppet, så har vi ändå våra halvdönare.
Ja, gud ja.
Och idag har vi Vi vet redan från början att du har sagt att du har ett omöjligt uppdrag åt mig och jag har ett omöjligt uppdrag åt dig. Så denna ömsesidiga mobbning kommer vi nu att kasta oss över. Ska vi börja med din halledönare till mig idag?
Det kan vi absolut göra, och precis som vanligt så är detta ett utdrag ur en textrad från en musiker som på något sätt har anknytning till dagens tema. Denna gången kan jag säga att det är en grupp, och jag kan säga att den här gruppen kommer att dela namn med någon utav svartklubbarna vi tar upp idag. Okej. Okay. Jag känner mig desperat redan nu. Men ja, det var bara för att jag ville läsa följande strof för dig.
Ja, jag lyssnar.
This is from the makers of funky things to play with. Mm. Ja. Ja. Varsågod, Christian.
This is from, ja. Ja, du. Funky things. Jag tänker naturligtvis, jag tänker på Stonefunkers direkt.
Mm.
Jag tvivlar ju starkt på att det har funnits en svartklubb som heter Stonefunkers. Ja, jag låt mig klämma lite grann på detta.
Mm.
Men man ska alltså med ett visst eftertryck alltså skratta sig igenom den första raden, är det så?
Jag kanske tog i lite på skrattet. Alltså, i originalversionen kanske det låter lite mer så här: ha, this is from the makers of funky things to play with. Men jag kände det var så härligt att lägga på ett lite mer teatralt
ja.
Ett världskära välde skratt. This is from the makers of funky things to play with. Hade varit så spännande om någon av våra lyssnare tog den här utan ledtråden att dela namn med en av våra svartklubbar.
Ja, absolut. Och sen inser jag också här nu att vi ställs inför ett nästan ett publicistiskt dilemma här om jag gissar på klubbar som kanske inte var svartklubbar.
Mm.
Är det så då att jag utpekar dem som svartklubbar blott genom själva gissningen här? Eller hur är det? Då vill vi uppmärksamma lyssnarna på att om jag så att säga av misstag kastar fram en så okvalificerad gissning så att det etablissemang jag nämner har alla tillstånd klara, så är det ett fullständigt misstag och ingenting som man behöver fästa sig vid.
Helt korrekt. Jag ska väl få en halledönare också?
Du ska få en halledönare, just det. Varsågod och lyssna. Den är minst lika svår som den du gav mig.
Ja, nej men den var jättesvår. Det är exakt samma ljud hela tiden. Hela tiden. Det är en jämn ljudmatta. Kanske att det är någonting som händer där i slutet. Och så är det någon kvinna som pratar i bakgrunden, vilket jag antar inte tillhör själva halledönaren.
Jo, hon tillhör i allra högsta grad halledönaren.
Åh, herregud.
Det gör hon verkligen. Så att om du kan uppfatta något av budskapen så är det en ganska kraftfull ledtråd.
Gud. Det var faktiskt ganska svårt att gå. Det var faktiskt ganska Nej, vet du vad? Jag får spara på den lite. Det var faktiskt Nej, Svårt.
Ja, det är svårt. Ja. Det är svårt. Det är absolut svårt.
Ja.
Och din var också svår.
Mm.
Jag försöker dra mig till minnes några
vill du höra klubb. Vill du höra skrattet i början igen så som jag tolkar
lyssna,
det?
Jag kan lyssna på skrattet igen, ja.
låter inte så då, men...
Ja, det är för att jag ska komma i stämning, ja.
Ja.
När jag var ung musikant så spelade jag några gånger på ett ställe som heter Valvet.
Mm.
Och det skulle jag kunna tänka mig att det var en svart klubb.
Det var det, Christian.
Ja, så att jag kan väl kasta in den här gissningen och Ja, de sköts säkert utmärkt, men jag kan inte komma ihåg att jag kanske skötte mina åtaganden gentemot skattemyndigheterna för det lilla arvode jag fick på valvet.
Nej, det var inte valvet. Vi är geografiskt sett ganska nära Svartklubben.
Ja.
Okay. Och därmed bandet jag är ute efter. Valvet låg ju precis som den andra svartklubben jag pratade. Nej, det ska jag faktiskt inte säga. Men du kommer kanske ihåg var valvet låg, minns du?
Ja, det låg väl på första långgatan, va?
Jajamän. Och det glädjer mig väldigt mycket att du har spelat där. För att det betyder att du har spelat på samma ställe som ett band som heter Tatuerade snutkukar. Alltså detta får,
man på.
Ja, detta får man ju hantera hur man vill. Men ett ganska legendariskt band. Det sägs dock, vad jag har förstått i alla fall och hittat, jag var ju inte aktiv i min karriär som svartklubbsbesökare på den här tiden, var att det såldes inget starkare än folköl. Så att det var en folköls svartklubb.
Ser man på. Det låter ju väldigt oskuldsfullt. Ja. Men hur är det? Jag försökte ju lite grann nagla fast svartklubbsbegreppet här en smula. Vad skulle du säga är en svartklubb, du som har ett lite modernare perspektiv?
Ja, men alltså det är ju, det måste ju finnas ett element av olaglighet eller lagtöjning till det yttersta som till slut gör att det stängs ner. Det som gör det hela lite komplicerat är ju att reglerna ändras lite hela tiden för alkohollagstiftning. Man försöker ofta komma till rätta med olika problem och så ändrar man efter det, vilket gör att svartklubbarna är ju hela tiden, som du också var inne på, liksom, får ju hela tiden spela mot de lagarna som finns. Men jag skulle absolut säga att det ska finnas, som du sa, musik, dryck, och det ska inte vara helt lagligt. Där är vi på en svartklubb.
Så är det. Den tanke som är lite tilltalande ändå att bära med sig in i framförallt det här programmet är ju att det klingar ganska väl med den göteborgska folksjälen att vara en liten smula oppositionell.
Mm.
Att göteborgare har alltid varit lite sturigt inställda till framförallt makten i Stockholm, men kanske kan man också ana en sån antagonism mellan ytterstadsdelarna. Då menar jag alltså även på den tiden då Haga var en ytterstadsdel,
ja,
i förhållande till till centrala Göteborg. Och dessutom, och det ska jag strax återkomma till, när Majorna inte ens var en del av Göteborg utan faktiskt var ett eget samhälle. Men kände du dig klar med din svartklubbsdefinition här, så kan jag dyka ner i 1700-talet sen.
Ja, jag tycker det. För det har ju skett en väldigt stor förändring, men det tror jag vi kommer in på lite senare. Jag tycker absolut att vi ska kasta oss tillbaka till 1700-talets tyska smuggelöl.
Ja.
Om det fanns,
ja, vad vet jag. Absolut. låt oss göra det. Vi behöver vidga då definitionen svartklubb. Men som sagt, var vi överens? De ska vara lite på kant med regelverket, och vad gäller musiken så får man kanske stå för den själv om det är 16 och 17 och rent av 1800-talet.
Ja.
Men jag vill alltså rikta min uppmärksamhet mot Majorna.
Jaha, så trevligt.
Det tycker jag är viktigt. Och då är det ju så här att eftersom svartklubbar förutsätter att någonting är förbjudet, det förutsätter att du har liksom en ganska avancerad syn på alkohollagstiftning, att man kan ha myndigheter och inspektörer, och då är det så att av nödvändighet så hamnar vi i princip i mitten av 1800-talet.
Mm.
Ett knippe stränga regler om brännvinsutskänkning som jag kommer att återkomma till om en stund trädde i kraft i januari 1855. Så att skulle man vara olaglig tidigare så fick man ta i ganska mycket. Men som sagt var, Majorna låg fram till 1868 utanför Göteborg.
Mm.
På 1700-talet har nutida ekonomihistoriker räknat ut så fanns det i Majorna fler krogar än på hela den bohuslänska landsbygden. Och nu pratar vi alltså om en sträcka på bara ett par hundra meter.
Oj.
Och det finns också goda skäl att anta att det fanns minst lika många krogar som inte var bekanta för myndigheterna.
Och
då börjar vi ju närma oss svartklubbselementet. Och den krog som jag då känner mig säkrast på är den krog som hette Sista Styvern och som låg åtminstone på 1700-talet, lite oklart vilket år de öppnade. Den låg alltså då i Stigbergsliden, och den låg så behändigt precis på gränsen, alltså själva byggnaden låg på gräns, på gränsen mellan Göteborg och Majorna. Och det betyder att du ju i praktiken varje gång du promenerade genom byggnaden med till exempel ett stort brännvin, så bör du i princip ha gjort dig skyldig till ett brott.
Just.
Så att därför måste vi kunna inrangera den här legendariska krogen Sista Styvern i på något vis kategorin så lönnliga och olagliga verksamheter att det ändå är en,
det tycker jag,
en motsvarighet till svartklubb.
Och vilket det här otroligt är namn. Mm. Sista Styvern.
Mm. Så är det. Och sen under 1800-talet så började ju staten laborera mer systematiskt med rättigheter och tillstånd och så.
Mm.
Och då kan man med fördel fortfarande uppehålla sig vid Majorna och gränsen mellan Göteborg och Majorna. Och som sagt, 1868 så blir det alltså då Göteborg. Men det finns belagt att det fanns lönnkrogar, det fanns krogbordeller med fantastiska namn. Viktor Rydberg lär ha besökt ett sånt etablissemang i början på 1850-talet. Viktor Rydberg var alltså född 1828 och kom som ung till Göteborg och jobbade som journalist på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Och han och en författare som heter Herman Bjursten, som var en hopplös pekoralist, de besökte ett ställe i Majorna med brännvin och flickor som hette Slint In, denna vansinniga beteckning. På ett sådant ställe i Majorna, och det fanns också en sån här krogbordell som hette Gyllene Suggan, och den byggnaden finns fortfarande kvar, och den är i en del av denna byggnad, möjligen att det är ihopbyggt numera med ett hus till, men jag tror att i en del av denna byggnad ligger numera det här Café Zenit, detta icke sagt för att på något vis kasta en skugga över
just det,
över
och Café Zenit. Än idag så kallas ju restaurang Västerhus för Suggan.
Ser man på?
Ja, men i Majorna mun så är Suggan restaurang Västerhus, vilket ledde till en total förvirring för kanske 10 år sedan när en helt ny restaurang lite längre upp, närmare Chapmans torg, öppnade, som hette just Den Gyllene Suggan, där man då också hade spelat på det här gamla namnet och hängt upp
en
gyllene sugga i taket. Mm. Det blev väldigt förvirrat där. Man kunde höra det tisslas och tasslas i Stigbergsliden. Vilken sugga menar du nu? Ja, nu har Gyllene Suggan stängt. Västerhus är som det alltid har varit. Och nu finns det bara ett Suggan kvar. Trots att inget ställe heter det.
Men vad skulle du säga? Min intuitiva känsla är att Majorna är på något vis ändå svartklubbarnas verkliga hemvist i Göteborg. Jag menar, om vi nu kan spåra åtminstone en svartklubbs attityd tillbaka till 1700-talet, så känner jag att åtminstone när jag var ung på 1990-talet så var detta ett arv som Majorna förvaltade ganska väl, Majorna och Masthugget. Vad säger du om det?
Jo, nej, men det skulle jag absolut säga. Det finns ju lite olika liksom svartklubbskluster som har funnits under andra halvan av 1900-talet, som har förflyttats lite mellan olika ställen. Och det handlar ju såklart om gentrifiering och sådana saker, även om de orden kanske inte var uppfunna på 60- och 70-talet och sådär. Men det man kan se är att Nordstan, där Nordstan ligger nu, fram tills Nordstan byggdes, alltså Östra Nordstaden, som det hette innan, där fanns det massor av små lönnkrogar och svartklubbar och sådär. Runt Almedal, Lyckholms bryggerier, där har vi ett annat kluster. Där det under 80-90, en bit in på 00-talet, och det ska jag erkänna, Christian, inte helt utan min egen förtjänst, bedrevs en och annan liten...
Ja. Ah. Men då tycker jag att vi det här tycker jag låter fantastiskt, att vi styckar det här ämnet i 2,5 år. Det första jag skulle vilja höra dig, jag vill naturligtvis höra dig berätta om dina eskapader i Almedal, men jag skulle bara först höra det du nämnde om Nordstan på 1960-talet. Mm. Vad är det för typ av etablissemang vi pratar om där? Normalt så brukar man ju säga att den första klubben i Göteborg i modern mening, alltså disco och fullt pådrag var Q Club, brukar man säga.
Just det.
Och som öppnade på sent 60-tal. Men när vi talar om de här miljöerna i Nordsjön på 60-talet, vad är det då? Alltså är det...
Det är, det är framförallt liksom mer, om man tänker, lönnkrogar av vad jag har hittat i alla fall. Alltså det är inte något spektakulärt som Q Club. Det fanns ju bara ett sånt ställe på den här tiden. Eller på 60-talet i alla fall. Utan det är mer mindre ställen, ett 20-tal läste jag ett vittnesmål om att det skulle ha varit i östra Nordstan där man kunde slinka in. Och det som är viktigt att tänka på med svartklubbar från den här tiden, som man kanske inte tänker på nu, det är att det är alltså permanenta svartklubbar. Det är alltså en lokal, du kan öppna den valfri dag, när som helst, och stiga in.
Men det du pratar om är här att i det här fallet så är då svartklubben och lönnkrogen i princip synonymt med varandra. Det är vad vi säger då. Det är väl kanske ganska bra, vi skulle väl kunna fälla ut det där paraplyet så att vi har både svartklubben och lönnkrogen här.
Ja, det tycker jag vi får bjuda oss
som en del av
på
temat. Ja, det verkligen. Men då talar vi alltså om lönnkrogar, små etablissemang med lite pinstolar och servering av öl eller starkare grejer.
Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men låt oss anta att det är starkare grejer. Det blir ju lätt så att när man liksom börjar, naturligtvis inte på den otroligt laglydiga svartklubben som du var på, som bara serverade folköl på valvet där du har spelat tillsammans med tatuerade snutkuka. Från och med nu kommer jag säga att ni spelade tillsammans, bara så du vet när jag återberättar det här för andra människor.
Absolut, absolut. Det känns alltid skönt att kunna bidra till det göteborgska musikarvets historia.
Ja, precis. Gissar jag bara nu att när man väl liksom börjar nafsa på en regel, då nafsar man ganska snart på en annan. Det är väl ingen tillfällighet att det kanske skulle, jag skulle säga att det är lättare kanske att köpa droger på en svartklubb än på en legalklubb också, kanske. Att det finns liksom, är man det här utanför regelverket, så jag vet ju, du gjorde ju en intervju på ett rave där det inte förekom några droger på 90-talet enligt arrangören. Men...
Enligt arrangören, ja. ja, så kan det gå.
Ja, det har vi pratat om tidigare i Pröta på. Men så att det jag hittade var bara att det var ett 20-tal i östra Nordstan som ställen där man kunde gå och som var öppna på natten långt efter att det var tillåtet, där man kunde köpa alkohol. Ja, och sen försvann ju det såklart i och med Nordstan, och då skulle jag säga att under 70- och 80-talet började det röra sig lite mot Kungstorget, också Q Club flyttade ju dit och det öppnade någonting som heter Mud Club där borta. Ni har hört att både Animals och The Troggs har spelat, otroligt. Och sen har vi mot 80-talet, då är det väldigt centrerat kring Järntorget. Och då är det egentligen från alla fronter, förutom upp på Linnégatan där det kanske inte förekom så värst mycket. Men du har på Hagabadet har du någonting som heter Gambianska föreningen. Vad heter det nu då? Det huset. När jag var liten så jobbade min mamma på den globala institutionen på Göteborgs universitet. Och det huset låg precis på andra sidan Esperantoplatsen på bron där, efter bron. Där låg det flera olika ställen. Dråpner som var ett jätteställe och Banana Boat Club som låg vägg i vägg. Och bredvid Banana Boat Club låg en porrklubb. Och inne på Banana Boat Club längst in i ett rum så fanns det ett hål som man kunde stå och titta in på porrklubben, sägs det. Jag var inte där. Det hade varit helt otroligt om jag var, eftersom att jag är född 1983. Och sen upp mot Första Långgatan, särskilt på Första Långgatan då, 10, 12, 14. Där har du egentligen med start från 80-talet och in i precis till strax efter millennieskiftet ett myller av olika typer av svartklubbar. Allt ifrån Valvet som du var inne på till Corova Milk Bar till Lucky People Center, ställen som avlöser varandra. Och när jag var ung i slutet av 90-talet och kanske gick som mest på den här typen av klubbar, då var hela Andra Långgatan 14, där det nu är studentbostäder, det var bara massa olika små skrymslen och vrår och ateljéer och det var fester. Jag minns särskilt den sista festen innan den stora vräkningen av alla de här konstnärerna som bodde på den här gården var. Det var en nyårsfest mellan 2001 till 2002. Det var så mycket människor. Och jag bara kommer ihåg att jag står längst upp på en av de här loftgångarna och tittar ner. Och det kommer in en polisbil på gården. Utstiger två poliser, tittar sig runt, sätter sig i bilen igen och backar ut. Så jag tror att det fanns liksom ingenstans att börja med allt det här. Det var så och det var ju inarbetat då. Då hade det varit där i 20 år så hade de här grejerna förekommit. Så att, och i Majerna har du också haft mycket grejer. Kanske framförallt Sandarna och Kungstens industriområde. Där det faktiskt, jag skulle säga, en av Göteborgs äldsta eller mest längst levande svartklubbar, King George, som låg i Kungstens industriområde från 80-talet typ fram tills hyfsat nyligen och drevs av samma person, King George, har legat. Så att, där har du också en hel del, och sen så har du nere i hamnen lite olika saker. Det finns ju ställen som är så här, kanske inte räknas som svartklubbar, kanske räknas som medlemsklubbar. Någonting som blev väldigt uppmärksammat för 2 år sedan var ju när Truckstop Alaska, som var en rockklubb, en alternativ musikscen som har tagit hit jättestora världsband, blev av med sitt tillstånd. Och de hade ju då anammat de här lite nyare reglerna som väldigt många svartklubbar har nu, det vill säga medlemskap. Och då inte medlemskap som att du är tillräckligt cool för att komma in här, som det kanske var på Q-clubs tid, att du får vara medlem så du får också se det här mäktiga vi har. Utan mer som ett sätt att kringgå en alkohollagstiftning som säger att man får sälja alkohol till slutna sällskap. Och då hade man en medlemslista på jag vet inte hur många tusen personer. Och detta har man ju liksom hela tiden försökt bolla med. Och jag tycker också det är intressant att se hur Göteborgs kommun hela tiden försöker bolla med det här. För att Truckstop, måste man ändå säga att väldigt stor del av Göteborgs musikliv har gjort sin premiär där. Det har varit viktigt. När New York Times kommer till Göteborg och skriver om vilken fantastisk stad det är, så kissar ju alla nästan på sig av glädje och man blir så otroligt stolt att det står om lilla Göteborg i en amerikansk tidning. Och så nämner de att det är svartklubbarna och den alternativa scenen som är den verkliga dragningskraften. Hur fasen hanterar man det? Vi har liksom politiker som fotografera sig framför en vägg på Truckstop Alaska för att visa hur med de är och hur mycket de har koll på vad som händer i stan. Och samtidigt är det samma politiker som måste begränsa det här på något vis för att man ska bygga andra saker. Det är en liksom himla snårig balansgång som jag kanske tycker fick sitt allra mest intressanta uttryck i samband med Göteborgskarnevalen. När det var en typ svartklubb som hette Karnevalföreningen på 80-talet. Började i Haga och låg sen på Värmlandsgatan, tror jag. Som började starta en karneval som heter Göteborgskarnevalen. Som blev så otroligt uppskattad av helt vanliga göteborgare. Det var 10 000-tal som samlades i augusti på Götaplatsen. Och sen i samband med att man skulle införa friidrotts-VM så ville man ha ett Göteborgskalas som då las på samma tid. Och när man marknadsförde det Göteborgskalaset, ja, då använder man ändå bilder från Göteborgskarnevalen. Så att när man ska säga, kolla, kom till friidrotts-VM Göteborg sommar 95, det blir folkfest. Vi tar de här bilderna från den här lite semi-legala, jätteroliga folkfesten som folk har haft så kul på. Och det förekommer även nu med till exempel andra långdagen. Det är ju mer än, nu har ju det liksom hittat en laglig väg, vad jag förstår, sedan några år tillbaka, inte i år naturligtvis. Men där man säger, nej men det där ska vi inte ha, vi ska inte sätta ut några saker överhuvudtaget. Men samtidigt så kan inte riktigt Göteborg Company hålla sig från att använda foton på andra långdagen på omsidan av sin verksamhetsberättelse. För det är ju så härligt och det är en sån, så att det är ett tassande på precis exakt en liten gräns som jag tycker ofta blir intressant. Och vilken harang du fick, Christian Wedel.
Jag tycker det var en fantastiskt imponerande harang, måste jag säga. Det var, du får du andas lite.
Ja, det får jag.
Nej, men det jag funderar över är ju var i det illegala egentligen består när det gäller svartklubben. Jag satt igår och läste en text av den här måltidshistorikern Rickard Tellström som presenterade siffror när det gällde utskänkningstillstånd i Sverige. Vi hade ju en folkomröstning om alkohol cirka 1920. Och då var ju frågan om huruvida man skulle förbjuda alkohol överhuvudtaget i Sverige. Just det. Mm. Och den här nej-sidan vann, det vill säga man röstade nej till förbud. Och Göteborg vann nej-sidan med stor majoritet. Men det blev ju ändå ganska kraftiga restriktioner. Då Tellström har då presenterat siffror där han då påpekar att på 1930-talet så fanns det i Sverige 450 restauranger som hade utskänkningstillstånd. Mm. 450 restauranger. Idag då runt 2020 så är det 13 000 restauranger. Samtidigt så verkar det som om den här blomstrande ängen av svartklubbar, av illegala verksamheter är oändligt mycket större idag än på 30-40-talet. Mm, mm. Det kanske är en inbildning från min sida, det är en spekulation egentligen, men det man åtminstone kan säga är att det finns fortfarande, trots dessa 13 000 tillstånd, ett starkt behov av att bedriva verksamhet utan tillstånd.
Ja.
Och är det då så att det är att man krockar med lagens råmärken i andra avseenden än just alkohol? Är det öppet tid? Är det ljudvolym? Är det,
ja, alltså det är ju ofta öppettiderna tror jag har påverkat. Mat är ju en stor sak, tror jag. Det är väldigt många människor som är intresserade av att vara ute på natten utan att beställa in en black and white. Det finns ju ändå sådana människor. Jag vet, det låter helt barockt att gå ut på det viset, men jag vet att det finns människor som gör det. Men det här med öppettider har ju påverkat jättemycket, för man kan se när femtillståndet införs, alltså att krogar får ha öppet till fem i Göteborg någon gång i mitten på 90-talet, att de här, vad ska vi kalla dem, permanenta svartklubbarna som vi pratade om, som var stora under 70- och 80-talet, alltid på samma adress, de finns alltid där, de börjar försvinna. Och om det är för att man gör starkare polisinsatser, det vet jag inte. Men där fanns ju i alla fall ett tydligt, om man kan kalla det för, behov. Och då kanske marknaden kunde säga, vet ni vad, vi kan också öppet till fem. Vi kan också, här kan också dansa mitt i natten, för den som vill. Det har ju också funnits regler där man har försökt undvika att ge alkoholtillstånd till krogar som spelar musik som riktar sig för mycket till ungdomar på olika sätt. Att man vill inte ha öl på rockspelningar på 60- och 70-talet eller på hiphopspelningar på 80-talet. Utan musik som riktar sig till ungdom, den ska gärna ske i en pedagogisk fritidsgård med, under översyn av vuxna människor som kan tolka det här lite farliga budskapet till ungdomen.
Det är ju fantastiskt, för det här betyder ju också att det behöver sitta någon på tillståndsenheten och ska göra en slags genreanalys.
Ja.
Och alla som har umgåtts med barn och tonåringar vet att där växlar ju konjunkturerna, inte bara över veckan utan ibland över dagen.
Absolut, och jag tänker att
hålla reda på vad som funkar är inte lätt.
Nu tar jag på mig lilla fördomshatten nu, men jag tänker att du liksom jag kanske som, ska vi säga, 18-åring inte bara lyssnade på det allra nyaste musiken som spelades, utan kunde redan då ha lite stofila tendenser och gräva oss tillbaka och sitta och mysa åt lite gammal Carl Gerhard. Så för oss hade det inte varit några problem att gå ut och dricka och lyssna på den musiken som vi tycker om.
Nej, jag spelade det rent, det var fint. Som 18-åring, för att anknyta till din fantastiska rundmålning över Långgatornas svartklubbsmiljö, så spelade jag faktiskt en nyårsafton på en klubb som låg på tredje Långgatan på andra eller tredje våningen i ett ruffigt, troligen utdömt hus. Och detta var en nyår och vi var allesammans 18 år gamla och vi skjutsades dit av våra snälla föräldrar, vi som spelade, vi bodde då i Åkered på Näset. Och vi anade liksom att våra pappor eventuellt skulle bli lite oroade om de fick se de här miljöerna där vi spelade, så att vi var väldigt angelägna om att packa ut på gården och att vi avböjde all bärhjälp och sådär och skulle klara allting själva. Och det gick ganska fint och vi genomförde spelningen och sedan på nyårsdagens morgon, ungefär klockan 10 på förmiddagen, så skulle vi då forsla hem sakerna och då var papporna på plats igen.
Mm.
Ställde upp då med bilar. Och då hade vi också burit ner all utrustning på gården för att vi skulle undvika att de skulle se fimpar i mattan och sånt som fanns där uppe. Och precis när vi hade fyllt bilen och skulle rulla ut från gården och kände att vi faktiskt hade liksom lyckats förmedla bilden av att vi hade varit på en alldeles vanlig nyårsfest, så öppnades en balkong på tredje våningen. Det var då den här lägenheten vi hade spelat. Där den mest betagande haschtomte jag har sett i hela mitt liv, med en, ett halv meter långt skägg i, iför ett par gröna kalsonger, stack ut huvudet och skrek: "Nu ska vi städa!" Och sen tog han ett kylskåp och så vräkte han ut det över balkongräcket ner på gården. Och när detta kylskåp briserade, vilket kändes som ett mystiskt sånt här nästan atombombsexperiment, alltså, så uppstod en 20 sekunder lång tankfull tystnad hos de här papporna, och sedan så satt vi oss i bilen och så rullade vi iväg.
Ja.
Jag tror att vi alla fick allvarliga samtal sedan med det samlade föräldrakooperativet.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Oj, ja, det låter ju, låter ju farligt. Men som sagt, alltså, hur många... Nu kan jag ju nog anklagas för att tillhöra, med det här uttalandet, ge dem en fritidsgårdklubben. Men hur många andra ställen att spela livemusik på fanns som var alldeles lagliga för dig som 18-åring i Göteborg?
Det är alldeles sant. Och det fanns ju en slags infrastruktur och hierarki mellan de här klubbarna också. Att man, för att få spela på magasinet började man först spela på Valvet, till exempel. Ja. Det var ju så som man fick, så att säga, arbeta sig upp. Och sen kunde man så småningom ta sig in och spela på krogar. Det fanns en krog som hette The Dog of the Duck som låg på Victoriagatan, tror jag. Och det var ju inte någon svartklubb.
Nej.
Men man kvalificerade ju sig dit liksom.
Ja, via den vägen.
Via den vägen.
Ja, ja. Jag, när jag var i den åldern runt 18-19, då var, som sagt, då hade de här permanenta svartklubbarna väldigt mycket upphört. Och det var, man fick reda på det via flyers eller via att någon sa till en att det var en svartklubb. Och som jag minns, det var väldigt mycket av det jag gick på som nästan kändes som en svartklubb. Hade liksom vaga kopplingar till universitetet. Det var liksom HDK hade stora fester flera gånger per år på skolan. Valands konstskola hade också. Jag var inte så konstintresserad, ska jag säga. Men, och fotografiska hade. Och jag tror, det var väl kanske inte svartklubben, men det var så pass ofta. Det var nästan varje helg som någon av de här olika konstnärligt inriktade skolorna hade en jätte fest där det kunde komma konstointresserade 18-åringar. Och det var ju naturligtvis väldigt så här, coolt dekorerat och sådär. Och första gången jag var på filmfestivalens invigningsfest, när den fortfarande låg vid ägde rum på Folkets hus i trappan på Draken och på Vågen då, nattklubben under Draken, då trodde jag faktiskt att det var en svartklubb, för det kändes precis så. Det var liksom en massa olika gångar, man visste inte riktigt vart man skulle ta vägen, och det var dekorationer och konstiga ljud- och ljusprojekt i olika hörn och så här. Det var liksom väldigt, väldigt spännande miljö som man kanske inte fick på andra ställen.
Oh ja, hela studentmiljön är ju i princip i någon sorts laglig mening svartklubb, eller ska jag säga olaglig mening. Alltså de här... Alltså alla klubblokaler, kårlokaler, spex- och orkesterkällare. Jag har själv en bakgrund i studentorkestertradition. Jag spelade i tongångarna alldeles för länge. Ah. Och vi hade ju en lokal i Studenternas hus. Och där hade vi ju varje helg i princip gäster. Och de här gästerna, de kunde ju då betala en slant för att dricka en kall öl. Och jag menar att den hårfina skillnaden där mellan att bedriva en svartklubb där man hoppas tjäna pengar men inte gör det, och att ha en kårkällare där man inte hoppas tjäna pengar och ändå inte tjänar några pengar. Den är ju hårfin, men det man med gott samvete kan säga är att vi har definitivt inte luggat några skattemyndigheter på några intäkter, för att intäkter fanns icke. Däremot fanns det öl och ett glatt humör.
Och så har jag uppfattat att det var liksom, i alla fall från 80-talet och framåt, att det mer är ur en slags föreningsanda än att det går runt en tät, pälsklädd svartklubbsägare med guldklocka och tjäna stora, stora pengar. För jag tror att hade man gjort på det sättet så hade man nog blivit nedstängd ganska fort. Men det som liksom har tolererats åtminstone i varierande grad, det är ju medlemskapsföreningar där du säger då studentkårerna och deras verksamhet. Där har du liksom en sida utav det. Sen har du Truckstop då, som är en medlemsklubb med många fler medlemmar, men där man ändå delar gemensamma intressen på något vis. Och där man kan se hur på 80-talet heter ju många föreningar så också. Det är gambianska föreningen, det är franska klubben, det är spanska klubben, som allihopa beskrivs som svartklubbar, men som någonstans har sin rot i liksom de här invandrarföreningarna. Min familj var ju bara en del av indonesiska föreningen, och där kan jag säga att det förekom icke någon ölförsäljning. Däremot otroligt många väldigt söta kakor i Gårdsten och indonesisk dans som jag fick lära mig som barn. Men det var inte riktigt den miljön. Men så att det finns en koppling till föreningslivet någonstans.
Det finns det. Och jag tycker att du naglar fast något, en väldigt intressant observation när du tar upp det här ideella eller icke-kommersiella perspektivet. Jag intervjuade en krögare för ett par år sedan om Göteborgs krögerliv. Han berättade fantastiska anekdoter om hur prins Bertil alltid ville ha ett speciellt bord vid en viss plats och sånt där. Och då förstår ni naturligtvis att det här inte handlar om svartklubbar. Men han sa förundrat att han inte förstod varför överhuvudtaget någon krögare ville göra arrangemang för personer under 25 år, eftersom de var en sån fantastiskt olönsam målgrupp. Han sa att om man jämför målgruppen 25-åringar med målgruppen 70-åringar, så är det så att 25-åringarna har inga pengar, de förbrukar inga pengar, de är i regel berusade redan när de kommer, och de förstör inredningen. Medan 70-åringarna har pengar, de köper dyra viner och de är så klena att ingen som helst åverkan sker på restaurangen. Ja. Det är alltså otroligt mycket bättre att fylla en restaurang med äldre pensionerade par än med dansande 20-25-åringar. Och därför är det ju lite rörande att de här svartklubbarna är inriktade just på kategorin dansande 20-25-åringar. Jag har hittills inte hört talas om någon svartklubb som har varit inriktad på pensionärsverksamhet. Nej. Även om jag nu när jag säger det faktiskt slås av tanken att vi för ett par år sedan hade i GP en artikel om en pensionärsklubb som bedrev vinprovning.
Just det.
Och som sedan jagades över stock och sten av tillståndsmyndigheterna för detta. Jag vet inte riktigt hur den historien slutade.
Nej.
Men en annan sak som du tog upp nyss som jag tyckte var jätteintressant, det var det här att någonting sker med svartklubbsmiljöerna när de legala krogarna får hålla öppet längre.
Uh-huh.
Att det finns ett slags symbiotiskt förhållande mellan de här etablissemangen och att svartklubbarna som ett slags satelliter kretsar kring de här moderplaneterna som är de riktiga restaurangerna. Och så var det ju naturligtvis ute i Majorn också. Egentligen säger jag detta mest för att jag ska få tillfälle att läsa en bedårande krognota här från Henriksbergs restaurang. Den finns på universitetsbibliotekets handskriftssamlingar bevarade, och där har jag fått en kopia av den av den vänliga Anders Larsson som kan allt om alla handskrifter i Göteborg. Det här är alltså en restaurangnota från den 3 april 1891. Och de som har suttit på Henriksberg denna kväll är inte vilka dunungar som helst. Det är alltså Carl Warburg, Viktor Rydberg, A.U. Båt och någon som skriver jag. Och jag är i det här fallet en person som heter Wilhelm Berg, som var skäggig, precis som den här haschtomten jag såg på en svart klubb 1990.
Kanske men, iklädd mer än gröna
men
kalsonger.
Men mycket olik honom på många andra sätt. Wilhelm Berg kan man säga var inofficiell kulturchef i Göteborg på slutet av 1800-talet. Viktor Rydberg var ju kulturprofil. Carl Warburg var Viktor Rydbergs närmaste chef, kan man säga. Och A.U. Båt var också en göteborgsk författare. Så det här var liksom kultureliten som sitter och har en hel kväll 1891 den här aprildagen på Henriksberg. Och Jag läser nu ur notan så att man får en känsla av hur, vad de har tagit sig till. De har alltså tagit in 4 middag. Det är därefter sockerdricka, Sautern, sherry, Hennessy, vatten, Carlsbergs öl, och sedan kommer konjak igen, sedan kommer likör och cigarrer, och så kommer så småningom Halmstadslaxen. Och det skulle jag vilja säga är den fina poängen, nämligen när du har suttit så länge på en restaurang och förtärt, och dessutom jag missade nämna smörgåsbordet med soppa, flundra, kalkon, pudding och dessert, och sedan ger man sig alltså på Halmstadslaxen igen. Och när du har suttit så länge på en krog att du börjar äta lax igen efter desserten, då är det många timmar. Hela denna magnifika helkväll med Viktor Rydberg, Carl Warburg, A.U. Båt och Wilhelm Berg, den går på 55 kronor och 75 öre och 5 kronor i drickspengar, och sedan så beställde de fram åkning, alltså någon sorts droska. Ja. Nu vet vi ju inte vart denna droska förde dem. Men jag vill gärna tänka mig att de efter denna helkväll på Henriksbergs högst legala restaurang fortsatte ut till någon av de lönnkrogar som fortfarande Majorna har översållat med. Och jag tror att det var ett ganska typiskt beteende. Att man hade... Man hade sitt nachspiel, som det hette då på den tiden, ute på någon av lönnkrogarna.
Ja, och så är det väl jättemycket fortfarande. Att det, visst, det finns ju de som har haft, liksom, om det har varit helt hopplöst att få tag i alkohol på något annat sätt, eller att det har varit så otroligt dyrt, eller att de legala ställena skiljer sig jättemycket från de illegala ställena, då kanske man går direkt på det illegala. Men annars tror jag ju att det är väldigt vanligt, och det är absolut ingen högoddsare att den där droskan gick vidare någonstans. När man är stärkt av lax, då kan ju vad som helst hända, det fattar man ju.
Man vill ju gärna tänka sig det. Och det är också så här att det faktum att krognotan överhuvudtaget har bevarats tyder ju på att han har lämnat in den till någon kassör i föreningen Gnistan till exempel, och helt enkelt fått den ersatt som någon sorts arbetskostnad. Ja, ja. Det kan man tänka sig. Du, innan jag tar mitt avslutande exempel som handlar om följderna av 1855 års brännvinsreglemente, så tänkte jag bara att vi skulle försöka knyta upp den här säcken med våra halledönare. Hur är läget nu här då?
Just det, då får jag ta en till lyssning. Ja. Okej, jag har en gissning. Jag tycker jag hör någon som säger det var faktiskt ganska svårt att gå här. Och då, eller någonting i den stilen. Och sist jag hörde det här ljudet och hade svårt att gå, det var när jag lite lätt och ledigt tyckte jag skulle handla på Willys vid Rosenlund. Och sen ta spårvagnen vid Hagakyrkan. Så jag skulle gå över där de håller på att bygga för Västlänken. Lite snabbt och smidigt sådär med 70 kilo tunga kassar. Då lät jag precis som den här kvinnan. Så det blir min gissning.
Jag skulle säga att den här gissningen är fel. Men jag tänker ge dig en halv poäng, eftersom din intuition är så kuslig här. Det var nämligen så här att du var inne här. Din gissning här leder ju tankarna till ett Västlänken-ljud. Det skulle man kunna säga. Jag ägnade hela dagen igår åt att försöka spela in Västlänken-ljud. Jag spelade in grävskopor som lossade sten. Jag spelade in pålkranar. Jag spelade in alla tänkbara läten kring det här bygget. Men fick inte något riktigt bra ljud. Då tog jag istället det ljud som du har hört och som man nu då kommer att avslöja. Du hör helt enkelt älvsnabben som lägger till. Och rösten är den här båtsmannen, som i det här fallet är en kvinna som försöker att förmå de som ska kliva på älvsnabben att inte stå knö av virusskäl, utan att hålla sig undan en liten smula. Men eftersom jag ju faktiskt hade tänkt att spela in Västlänken Och du gissade på den. Så, så på något vis så måste det ändå bli poäng. Så att du har gjort det igen.
Aha, tack, och, en halv poäng. Jag är väldigt nöjd med detta.
Definitivt.
Aha, och som jag har räknat ut det så har du ju inte, så har du i princip en 50-50 chans om du har varit en uppmärksam lyssnare här på att sätta den här då. Och ja, det är vad bandet heter. Låten behöver du inte kunna. Nej. Men vad bandet heter då, som delar namn med en göteborgsk legendarisk svartklubb. Och där en inledande del, vet du vad, jag kan ju säga vad låten heter om det på något sätt skulle kunna bidra till någonting överhuvudtaget. Låten heter så mycket som Franklin's Message och den inleds med This is from the makers of funky things to play with. Your universal soul. This is from the makers of funky things to play with.
Ja, alltså vi har ju nämnt lite svartklubbar, vi har nämnt Valvet, vi har nämnt Magasinet, vi har nämnt Banana Boat Club. Q-Club var väl inte någon svartklubb, men tänk på stället som Lobo. Draupner nämnde också. Draupner säger vi.
Nej, men vet du vad, Christian? Du hade också en kuslig intuition. För det allra första du sa var Stonefunkers, eller hur? Ja. Det här är inte Stonefunkers, men det här är Lucky People Center. Ett band som delade namn med en svartklubb där Stonefunkers definitivt hängde. Emrik Larsson har sagt så här, att han minns något suddigt 80-talet och Lucky People Center som en galen tid med mycket fest. Han sa, det var ett häftigt ställe med mycket människor i omlopp. Någon slags industrilokal där de hade kombinerat bostad med klubb, konst och olika projekt som alltid var igång. Så att, definitivt en halv poäng till dig med där.
Ah, men då är det så här att vi belönar varandra här med varsin halv poäng.
Ja, ja,
det tycker jag ändå, det känns som en salomonisk lösning. Absolut.
Det tycker jag.
Avslutningsvis en liten interiörbild från livet i Göteborg på det glada 1850-talet, nämligen 1855 då på vårvintern. Som sagt, i mitten av 1800-talet så började myndigheterna att städa ganska ordentligt i den här tillståndsdjungeln. Och en förordning trädde i kraft i januari. Jag har läst i gamla nummer av Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. GP fanns då inte 1855, tror jag. I alla fall inte den GP som vi idag räknar som kontinuerligt utgiven från 1859. Men så jag har läst Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Och det som är intressant här, det är att ibland gör vi misstaget när vi läser om de här reglerna att vi ser att man kämpar mot brännvinet och då tänker vi automatiskt att ja, det är väl en kamp mot alkohol. Och då glömmer vi några saker och framförallt så glömmer vi att nykterhetsrörelsen på 1850-talet, nykterhetsrörelsen i Göteborg som dominerades av Peter Wieselgren, den här nykterhetsrörelsen, den tyckte ingalunda att all alkohol var olämplig. De tyckte framförallt att brännvin var dumt.
Ja, just det.
Men vissa av de här nykterhetsvännerna tyckte att det var helt okej att dricka vanligt vin och kanske ett glas sherry eller något annat. Och definitivt öl. Och det fanns till och med ganska långt fram i tiden nykterhetscaféer där man serverade alkoholhaltig öl därför att det var så väldigt mycket bättre än att dricka brännvin. Och det var inga konstigheter att det här porterbryggeriet i Klippan som bryggde Carnegie Porter, att en av cheferna där var Oscar Ekman som samtidigt var väldigt engagerad i nykterhetsrörelsen. Just därför att det som vi idag betecknar som stark porter på den tiden betecknades eller betraktades som ett i stort sett alkoholfritt alternativ. Så att vi måste ha detta i åtanke och veta att när man läser om nykterhetsrörelsen i mitten av 1800-talet så måste vi komma ihåg att den har liksom i efterskott shanghaiats av den absolutistiska nykterhetsrörelsen, den som alltså inte som vill totalförbjuda alkohol, och det ville de flesta nykterister inte göra i mitten av 1800-talet. Det andra är att vi ska hålla ett öga på att det just handlar om brännvin. Nu ska jag berätta lite grann här om Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning från mars 1855, då man då har börjat att försöka kontrollera att de här nya reglerna om brännvin, att de verkligen följs. Då står det bland annat så här, att handelsbetjänten Julius Pettersson, som har lönnkrog ute i källaren under Hypoteksföreningens hus vid Torggatan, alltså en av tvärgatorna till Norra Hamngatan, tror jag. Mm. Julius Pettersson har av poliskammaren blivit dömd att här förplikta 20 riksdaler banko eller undergå 16 dagars fängelse vid vatten och bröd.
Oj.
Så att här har då Julius Pettersson, han har brutit mot reglerna, han ligger illa till, och 20 riksdaler banko är ju en massa pengar 1855. Mm. Och det andra, och det som vi ska ha med oss ut när vi promenerar ut i världen efter den här inspelningen, det är att, som sagt, vad gäller brännvin, det är nämligen så att poliskammaren har också då i mars 1855 gjort ett ingripande mot en handlare som heter Johansson. De har då beslagtagit sprit hos honom. Och då har han svarat Johansson, han säger att den här spriten som ni har beslagtagit, det är faktiskt inte brännvin, det är konjak. Det är ju ett brännvinsförbud. hur kan då konjak vara ett problem? Så att den här Johansson, handlaren Johansson, han yrkar alltså, det skriver Handelstidningen då 1855, han kräver att han ska bli frikänd.
Ja, baserat på det.
För det här är, reglerna gäller brännvinsutskänkning, och det kan väl ingen människa tro att det skulle vara, att det skulle finnas något som helst problem med att då handskas med konjak.
Och det är så här, fint, för det visar ju verkligen på det här som vi har pratat om, och liksom försöka tänja reglerna, men ändå hela tiden försöka förhålla sig inom lagens ramar.
Precis.
Men i ytterkanten.
Ja, jag tycker det är jättefint. Så att därför så kände jag, när jag läste detta, så kände jag att den här handlare Johansson, det är en ande som på 1900- och 2000-talet skulle ha varit synnerligen lämpad att bedriva svartklubb.
Absolut.
Därför att det här försöket att tänja på lagen, att hävda att den sprit som polisen har beslagtagit efter att en ny regel har trätt i kraft inte är brännvin utan konjak, och därför skulle vara laglig, är ett perfekt svartklubbsperspektiv.
Ja, det håller jag verkligen med om.
Och då har du inte hört det bästa.
Nej, va? Kommer det mer?
Ja, det är nämligen så här att Handelstidningen rapporterar också att polisen faktiskt godtar det här argumentet. Så att notisen publicerad den 24 mars 1855 slutar med att poliskammaren beslutar att den här konjaken ska underkastas kemisk analys. Man ska alltså kolla om det verkligen är konjak. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att handlare Johansson kommer att få tillbaka sin tunna med konjak om det visar sig att den är konjak. Och det känns som om han blir därmed den perfekta företrädaren för alla göteborgska svartklubbsmiljöer. Från Gustav II Adolfs eventuella favoritdiskotek på 1620-talet fram till 2000-talet. Och,
ja, verkligen. Otroligt. Alaska. Alltså, ibland undrar man ju hur ens lagarna skulle komma till kring utskänkningstillstånd om det inte var för svartklubbarna. Jag menar, jag antar att lagen ganska snabbt efter att det här togs även började inkludera konjak. Men hur skulle man märka det? Att det var något fel på lagen där man bara nämnde brännvin om det inte var för Johansson och hans gelikar? Vi kanske, även om man
vart
är väldigt...
skulle lagstiftningen ta vägen om vi inte hade våra småbovar överallt?
Ja, det är otroligt.
Ja, låt oss nu vandra ut denna vinterdag. Stort tack, Ina.
Tack så mycket, Christian. Ha det så fint.
Ha det bra.
Hej, hej.
Hej, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.